بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه سيستة لكونا في förklaringen av Kitab al-Fitna av Sahih al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Och vi kommer då läsa vissa hadither och avsluta detta kapitel idag bi idhnillahi ta'ala. Och den första hadithen i denna hadith så berättas det från Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom ut till oss. Vi var 9 stycken. 5 och 4. Yani 5 av oss var araber och 4 var icke-araber. Eller tvärtom. Och så sa profeten alaihi wasallam: lyssna. Har ni hört att det kommer att komma ledare efter mig? Den som går in till dessa ledare och tror på dem, deras lögner, och stödjer dem i deras förtryck är inte från mig och jag är inte från honom. Och han kommer inte att komma nära al-Hawd. Och den som inte går in till dessa ledare och inte stödjer dem i deras förtryck och inte heller tror på deras lögner, han är från mig och jag är från honom. Och han kommer att få komma nära al-Hawd. Och denna hadith är sahih. Nej. Så här nämnde då Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu att de var en gång då samlade 9 stycken personer. 5 eller 4 av dem var araber och de andra var icke-araber. Alltså de var 9 stycken sammanlagt. Och då så kom då profeten alaihissalatu wassalam och han sa till dem: lyssna. Hal sami'tum, har ni hört att det kommer att komma orättvisa ledare efter mig? Eller det kommer att komma ledare efter mig. Och då profeten alaihissalam säger: hal sami'tum, har ni hört? Så förstår man att det här är någonting han har berättat förut. Någonting han har berättat flera gånger förut. Och så sa han att den som går in till dessa ledare فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ och bekräftar och tror på deras lögner, alltså stödjer dem i deras lögner, وَعَانَهُمْ عَلَى ذُلْمِهِمْ och stödjer dem i deras förtryck, فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتَ مِنْهُ, han är inte från mig och jag är inte från honom och han kommer inte att komma nära al-Hawd. Så han nämnde profeten a.s. att det kommer att komma orättvisa ledare, orättvisa makthavare. Och han nämnde i denna hadith hur man ska förhålla sig till dessa makthavare. Han sa här kritiskt att den som går in till dessa makthavare och stödjer dem i deras lögner och stödjer dem i deras förtryck är inte från mig och jag är inte från honom. Så man förstår av den här meningen att man inte ska gå in till dessa makthavare och man ska inte tro på deras lögner, stödja dem i deras lögner och man ska inte stödja dem i deras förtryck och dhulm som de gör mot folk. Och ett form av stöd är att man till exempel har kunskap och man går in till den här ledaren och man uppmuntrar honom att fortsätta med det förtrycket han gör. Att han kanske tar pengar eller kanske fängslar folk eller torterar folk och nekar folk saker som är deras rättigheter. Och man säger till honom: det här är bra och du har stöd från Koranen och Sunna, jag vet inte vad. Man stödjer honom i hans batel så att han bara känner sig ännu starkare och fortsätter med sitt förtryck. Då tar profeten Muhammad al-Islam avstånd från dig och du är borta. Yani, du är inte från profeten och han är inte från dig. Och så sa han, och han kommer inte att komma nära al-Hawd. Vad är al-Hawd för någonting? Det är profeten Muhammads damm eller yani, samlingsplats av vatten på domedagen. Och vi vet alla att det kommer att vara otroligt varmt på domedagen. Solen kommer jättenära och folk står i 50 000 år. Och det finns ingenstans att fly eller ta skugga. och det finns ingenting att dricka eller äta, och solen är otroligt nära och folk önskar ingenting annat än vatten. Och då finns det samlingar av vatten som varje profet kommer att få. Och de folk som följt denna profet kommer att få dricka från dess vatten. Och profeten Muhammad al-Islam kommer också att ha en haub där hans umma kommer att samlas för att få dricka från detta vatten. Och det är inte heller vilket vatten som helst, utan det är vatten som fylls på från Al-Kawthar, från profeten Muhammeds flod i paradiset alaihi salatu wassalam. Ett vatten som är vitare än mjölk eller flytande silver, som det nämndes i vissa hadithen. Vatten som är sötare än vad? Honung. Vatten som är kallare än snö. Och vatten som doftar bättre än misk. Mashallah, vilket vatten. Allah ge oss från detta vatten. Ja. Så profeten al-Islam sa här att deras straff på domedagen är att de inte ens kommer att få komma nära al-Hawd. Och sen så nämnde han ett folk, och det är de som då gör korrekt. Och det är de som inte går in till dessa makthavare. De håller sig borta från dem. Och de bekräftar inte deras lögner, och de stödjer dem inte i deras förtryck. De är från mig och jag är från dem, och de kommer att komma nära al-Hawd. Så att man ska hålla sig borta från dessa valimin, dessa förtryckande makthavare, och inte stödja dem i det de gör. Och det finns ju ett undantag här, och det är det vi nämnde tidigare i lektionen. Om man går till dessa makthavare för att ge dem råd, alltså korrekta råd, ittaqillah, du måste implementera Allahs lag, du måste vara rättvis mot folket och ge dem deras rättigheter och så vidare, då är det här inte någonting förbjudet, utan det är från de bästa av gärningar man kan göra. Eller hur? Och vad är belöningen av den som går till en orättvis makthavare och ger honom råd? Vad är hans belöning? Ja. Eller vad är hans status? Han är en mujahid fi sabilillah. En person som strider fi sabilillah. Och om han skulle dödas på grund av sina goda råd, så är han en av de bästa martyrerna som finns. Ja. Men att bara gå till dessa förtryckande makthavare för att få status, att få pengar eller någonting sånt, då vi håller oss borta. Går man dit, så går man dit för att säga sanningen. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren, nämner författaren en hadith från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Yati 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidhu 'ala al-jamar." I den hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: det kommer att komma en tid i min umma, eller kommer att komma en tid där de tålmodiga i sin religion är som ett folk som håller fast vid kol, glödande kol. Och Sheikh Albani rahimahullah säger att den här hadith är sahih. No. Så i den här hadith så sa profeten alaihissalam att det kommer att komma en tid. Muslimerna, denna umma, kommer att uppleva en tid. En tid där det är lika svårt att ha tålamod i att hålla fast vid religionen som det är att hålla i glödande kol. Den personen som på dessa tider, eller den tiden av svårigheter, håller fast i religionen är som en person som håller i glödande kol. Subhanallah. Och de lärde nämner att det här är tider av fitna. Alltså tider av prövningar där ondskan har blivit dominerande, där folket av ondska har blivit majoritet, och där folket av sunna och folket av lynad har blivit minoritet och har blivit främlingar. De har blivit udda och främmande bland människorna. Så som profeten Muhammad al-Islam nämnde i en hadith, att islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så glada nyheter till främlingarna. Och han sa också, när han frågades vilka är dessa främlingar, han sa de är ett fåtal goda människor bland majoritet av onda människor. Och att de som trotsar dem är mer än de som lyder dem. Så att det kommer att komma en tid där det blir otroligt mycket ondska, otroligt mycket fitna och konflikter och splittring mellan muslimer. och folk drunknar i synder och folk lyssnar inte på råd. Och där muslimer som håller fast vid sanningen kommer att vara en främling. Han kommer vara gharib. Och då gäller det att ha tålamod. För profeten Al-Islam sa i denna hadith, As-sabiru fihim ala dini. Den personen som den dagen har tålamod i religionen, att hålla fast i religionen, är som personen som håller i glödande kol. Och ni vet ju att det är väldigt, yani alla skulle ju släppa kolen, eller hur? Du får kolen i handen och den glöder, du släpper den. Men han biter fast. Och det kan betyda att folk släpper. Folk orkar inte. Många människor orkar inte hålla fast vid sanningen i dessa tider av fitna. Eller att de som verkligen gör det är folk som krigar och kämpar. Folk som har otroligt mycket tålamod i att hålla fast vid sanningen. För det kommer inte att vara lätt. Och hadithen som Sheikh bin Baz rahimahullah nämner är en indikation på att man måste ha tålamod i att hålla fast vid islam, hur mycket motstånd man än får utstå. För det kommer att komma en tid där de troende kommer att få utstå mycket motgångar. Och då gäller det att ha tålamod och att inte ge upp. Och det här är någonting vi har betonat flera gånger. Att du måste alltid stå fast på sanningen. Spelar ingen roll vad folk säger. Bry dig inte om majoriteten av folk. Och det är ett problem som många gör idag. De säger, men varför ska jag be mina 5 böner? Ingen ber. Eller hur? Varför ska jag ha sjal? Inga muslimska tjejer har sjal nästan. Alltså korrekt klädsel och så vidare. Varför ska jag ha skägg? Ingen har skägg och så vidare. Man kommer med argumenten att man ska följa folk. Glöm folk. Följ profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Följ sahaba. Även om ingen gör det i samhället. Du ska följa sanningen. Även om folk skrattar åt dig, om folk slår dig, om folk till och med vill döda dig, håll fast på sanningen. Lämna aldrig sanningen. Till vilket pris det än må vara. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så nämner Abi Bakra radiyallahu anhu, en av sahaba, inte Abu Bakr utan Abu Bakra. Abu Bakra radiyallahu anhu, han sa att jag hörde profeten Muhammed alaihissalam säga när Kisra gick under. Ni vet Kisra, yani Persien, när de gick under. Så frågade profeten al-Islam vem gav dem makten till. Vem gav dem makten? De hade interna konflikter, maktkamper inom familjen och så vidare. Och det sades att alla bröder dödade varandra för att ha makten och så vidare. Och den enda personen som blev kvar var en dotter, bara en kvinna blev kvar. Så då frågade profeten al-Islam vem gav dem makten till. Och då så sa de gav makten till hans dotter, alltså kungens dotter. Hon var den enda som fanns kvar. För då så sa profeten alaihissalam, len yufliha qawmun wallaw amrahum imra'ah. Att ett folk som sätter en kvinna som ledare kommer aldrig att få framgång. Och denna hadith finns också i Bukhari. Ja. Så i denna hadith så säger då profeten alaihissalam att ett folk som tar en kvinna till ledare kommer aldrig att få framgång. Och den här hadithen är viktig när det kommer till att välja makthavare och att ge positioner i samhället. Och denna hadith bevisar att makt och positioner i samhället ges inte till kvinnor i muslimska samhällen. Så ges makt och positioner inte till kvinnor, utan det är positioner som ges till män. Och det här är någonting som många kanske tycker låter konstigt. I ett av världens mest feministiska samhällen där man vill kvotera och man vill tvinga folk att ha 50% kvinnor överallt i samhället, även om de kanske inte finns utbildade eller lämpade människor, så måste man bara tvinga folk att anställa, och man måste ha 50% kvinnor och så vidare överallt. Men i islam, där har vi då ett annat system, och det är att makt al-khilafa wal-imara ges till män. Och det här är någonting som de lärda är överens om. Att när det kommer till att välja khalifa, eller om det kan vara en kung eller amir, så ska det vara en man. Samma sak när det kommer till domare i en domstol, så ska det också vara en man. Och en kvinna kan inte ha makten över män. Och det här är någonting som vi måste acceptera. Och då kanske någon säger, men varför då? Varför kan en kvinna inte ha makten? Och varför kan en kvinna inte bestämma över män? Den frågan blir ju högaktuell när man läser en sån här hadith. Vi muslimer alhamdulillah accepterar om profeten Muhammad al-Islam sa att ett folk aldrig kommer att få framgång om det är en kvinna som är i makt över dem, så räcker det för oss. Och det här, yani, ett folk kommer aldrig att få framgång. Det betyder att de kommer gå under, de kommer misslyckas. Så hur i hela världen kan man efter denna hadith säga nej, vi ska ändå ha en kvinna som bestämmer över oss? Eller hur? Vi, alhamdulillah, accepterar denna bestämmelse. Men de lärde nämligen här flera argument till varför kvinnor inte har auktoritet över män. Ett av de första argumenten är att Allah subhanahu wa ta'ala bara skickade män som profeter och sändebud. Av de 124 000 profeter och sändebud Allah skickade, så var inte någon av dem kvinna. Illa rijalen. Allah nämner att de var endast män. Ett annat argument är också att om en kvinna är i makten, så måste hon beblanda sig med män, vilket är någonting förbjudet i islam. Män och kvinnor ska inte beblandas. Kvinnor är för sig själva och män är för sig själva. Men det är välkänt att man måste vända sig till makthavaren. Alltså folk har ju med makthavaren att göra, fredssamtal och avtal och massa sådana saker, och då måste hon beblanda sig med män, vilket är opassande. Och hon kan ju inte sitta och göra det bakom en telefon eller bakom stängda dörrar, utan hon måste vara där och möta dessa människor. En annan fara som kan ske är al-khalwa, att hon kommer att vara ensam med män, vilket är någonting som profeten al-Islam har förbjudit i Sahih Bukhari. La yakhlu anna imra'atun bi rajulin illa wa ma'aha di mahram. En kvinna får inte vara ensam med en man utan att hon har sin mahram med sig. Så att, hur ska den här kvinnan sitta och ha möten med högt uppsatta personer? Ska hon hämta sin pappa, hämta sin brorsa, hämta sin man och de ska vara med på mötet? Det är ju inte heller passande. Ett annat argument är också att den som är i makt måste resa mycket. Eller hur? Presidenter, kungar och borgmästare och liknande saker måste resa. Och vi vet ju alla att den muslimska kvinnan inte får resa utan mahram. Som också nämndes i samma hadith, att det inte är tillåtet för en kvinna att resa utan mahram. Så samma sak där, ska hon ha med sig sina släktingar när hon reser. Och vi vet ju också att den muslimska makthavaren ibland ger sig ut i jihad fi sabilillah. Och det är inte heller en passande plats för en kvinna att vara på. Och då måste hon återigen ha med sig sin mahram, och sen är också frågan, ska hon kriga? Och profeten Muhammad al-Islam sa att kvinnornas jihad är att åka på hajj. Taib. Vi vet också att den muslimska kvinnan måste täcka sig. Hon måste täcka sig islamiskt, ha en korrekt hijab. Vilket är någonting som man finner att de kvinnor som har gett sig in i makten oftast gärna inte bryr sig mycket om, de tar lätt på detta och så vidare. Ett annat argument är att ledaren är den som leder folket i bönen. Ledaren är den som leder männen i bönen. Nå, så som det har nämnts i en hadith, man får inte leda en annan man där han har makten, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i en ungefär hadithen, och man får inte heller leda en man i hans hus utan hans tillåtelse. Så att om en person har makten, då är han mest berättigad att leda folket i bönen. Och därför finner vi att profeten al-Islam var den som ledde folket i bönen. Han var ledaren. Han var den som höll khutma. Och han var den som höll id khutma. Efter honom var det Abu Bakr som gjorde alla dessa saker. Han ledde folket i bönen. Han ledde folket i Jumma och id. Efter honom Umar och efter honom Uthman och Ali och så vidare. Var de som ledde folket i bön och i Jumma och så vidare. Så om en kvinna är ledare, hur ska hon leda männen i bönen? Och det finns konsensus att en kvinna inte kan leda män i bönen. Hon kan inte hålla khutba och inte leda folk i bönen. Men Allah musta'an, nu när vi närmar oss domedagen så finner man alla konstiga saker. För några år sedan, och det fortfarande finns det en kvinna som insisterar på att hon ska göra khutba och hon ska leda folket i bönen och så vidare. Och det här är batil, det här är oislamiskt och en sådan bön accepteras inte. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Männen har auktoritet över kvinnorna. Vilket också är ett bevis på att kvinnor inte kan vara ledare över männen. Ja. Och ett annat argument är också att al-wilaya, makt, den som har makt ska ha vissa egenskaper. Vissa egenskaper. Och från dessa egenskaper är al-quwa wal-amana. Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Som det nämndes i, jag tror, surat al-Qasas. Då Musa a.s. fick arbete hos den här mannen, rättfärdiga mannen, när han flydde från Egypten. Så sa hans döttrar att den bästa du har anställt är den mannen som är stark och pålitlig. Så dessa två egenskaper ska makthavaren ha. Han ska ha styrka och han ska också ha pålitlighet. Nej, men kvinnor kan ha pålitlighet. Men när det kommer till styrka och beslutsamhet och det här att vara riktigt hård kanske ibland och stark och förklara krig och så vidare, kan vara en egenskap som oftast finns mer hos män än kvinnor. Och ett sista argument också som egentligen räcker för att få någon att förstå detta, varför en kvinna inte kan vara ledare över män eller över ett land eller över en stad eller region och så vidare, är att kvinnan har ju sina perioder där hon till exempel får sin menstruation och när hon blir gravid. Och då är det välkänt att kvinnans humör ändras. Det åker berg- och dalbana till och med. Och de av er som har en fru som har varit gravid eller mamma eller syster vet att ibland så är det, det är inte som det ska vara. Att det är helt, beter sig jättekonstigt. Du kan inte gå nära henne och hon vill inte prata med dig. Hon börjar gråta från ingenstans och så vidare. Är det här en egenskap som är passande för en ledare som ska leda ett land, en nation? Att nej, nu i några månader kommer jag inte vara mig själv. Ja? Är det passande egenskap? Det är inte en passande egenskap. Och alhamdulillah, det här är mashallah någonting som Allah har gett kvinnan. Kvinnan har sin roll och mannen har sin roll. Allah har skapat henne på detta sätt. Och vi hjälper henne, vi stöttar henne i detta. Men det i sig själv räcker för att hon inte kan ha makten. Eller hur? Och samma sak när hon har sin period. Även om hon nu skulle säga att då jag ska ta p-piller eller sterilisera mig. Nej. Även när hon får sin period kan hon också bli väldigt tjurig och grinig och så vidare. Och det är inte heller passande. Och profeten Muhammad al-Islam sa att en domare får inte döma när han är arg. Utan han måste vara i ett tillstånd där han är neutral. Och så vidare. Så det finns många, många argument på just detta. Varför kvinnor inte ska ha makten. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där berättas det från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ställde sig framför ett folk som satt och han sa, ska jag inte berätta för er vem av er som är bäst från de av er, eller vem av er som är bäst och vem av er som är sämst. Och då var sahaba tysta. Och han repeterade denna fråga 3 gånger. Och då så sa en man, bala ya Rasulullah. Jo, berätta ya Rasulullah. Berätta för oss vilka som är de bästa av oss och vilka som är de sämsta av oss. Och då så sa profeten a.s. Khayrukum men yurja khayruhu wa yubmanu sharruhu. De bästa av er är de vars goda man hoppas på och ondska man känner sig säker från. وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. Och de värsta av er är de vars goda man inte hoppas på och de som man inte heller kan känna sig säker från deras ondska. Så här ställde profeten Alisa den här frågan: ska jag inte berätta för er vem av er som är bäst och vem av er som är sämst? Varför sa inte sahaba direkt jo, ja Rasulullah? För de trodde att frågan betydde vem av er som är bäst och sämst. Och på så sätt skulle han avslöja folk som kanske hade mindre goda egenskaper. De skulle skämmas ut framför resten av folk. Och därför var de tysta, kanske det är jag, kanske och så vidare. Vem vill bli avslöjad på detta sätt? Men det var inte det han menade. Han menade inte vem av er som är bäst och sämst. Utan han menade, vilka egenskaper är de bästa hos människor och vilka egenskaper är de sämsta hos människor? Vilka är de bästa muslimerna och vilka är de sämsta muslimerna? Det här var frågan. Och vad var då svaret? Jo, de bästa muslimerna. De bästa av er är de personerna vars goda man hoppas på. Vad menas med detta? Att personen har i sin natur den här goda egenskapen att du förväntar dig någonting gott från honom. Du känner dig att den här människan, du känner dig trygg med honom. Jag kommer att få någonting gott från den här människan. Är ni goda ord, god kunskap, gott beteende och så vidare. Och jag känner mig säker från hans ondska. Jag kan umgås med honom för jag vet att han kommer inte svära åt mig. Han kommer inte ljuga, han kommer inte baktala mig, han kommer inte blåsa mig. Han kommer inte svika mig, han kommer inte bedra mig och så vidare. Jag känner mig säker och trygg med honom. Det här är den bästa muslimen. Och den sämsta motsatsen. Den personen där jag inte har hopp om hans godhet. Jag gett upp hoppet. Den här människan kommer jag inte ta någon nytta av. Och jag känner mig inte heller säker från hans ondska. Jag är rädd för att han kommer att blåsa mig, lura mig, bedra mig, baktala mig och allting ont. Kanske till och med skada mig. Det här är den värsta människan. Där du känner dig helt, alltså det finns inget gott i den här människan. Jag känner mig inte trygg med honom och det finns inget gott att hämta i den här människan. Så man ska rannsaka sig själv. Vem är du, broder? Är du den som ger gott? Är du en källa av gott till folk? Och en människa som inte skadar andra människor? Eller är du den andra människan? Är du den bästa eller sämsta människan? Så man ska tänka på detta. Vem är man av dessa två? Sen så nämner författaren en hadith från Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, där profeten Muhammad alaihissalam nämner en liknande fråga. Men det handlar om vilka är de bästa makthavarna och vilka är de sämsta makthavarna. Denna första hadith handlar om generellt alla muslimer. Men denna hadith handlar om vilka är de bästa och sämsta makthavarna. Och i denna hadith berättar då Umar ibn Khattab radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: alla ukhbirukum bi khiyari umaraikum wa shirarihim. Ska jag inte berätta för er vilka era bästa makthavare är och vilka de sämsta är? Khiyaruhum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. De bästa av era makthavare är de som ni älskar och de älskar er. Wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Och ni ber för dem och de ber för er. وشرار امراؤكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويرى بشتا مكتابر ادم som ni hatar och de hatar er. وتلعنونهم ويلعنونكم. Och de förbannar er och ni förbannar dem. Så här nämnde profeten alaihissalam vilka de bästa och sämsta makthavarna är. Vilka är de bästa? De som vi älskar och de älskar oss. Yani naturligt. Du säger mashallah, den här amiren, den här khalifan, den här kungen eller presidenten älskar jag. För Allahs skull. Han är så god, han gör så mycket gott för folket. Jag älskar honom för Allahs skull. Och han älskar folket. Tayyib. Och vad sa han sen? Vi ber för dem. وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَهُمْ. Vi ber för dem och de ber för oss. Det är också en egenskap hos de bästa makthavarna. Att när man hör hans namn nämnas så säger man: yani hafidahullah, waffaqahullah, jazahullahu khayran. Hela tiden gör dua för honom på grund av att du direkt yani tänker på allting gott han gör. Och de värsta makthavarna är de som hatar, ni hatar dem och de hatar er. Yani han gör så mycket ont i samhället att man hatar honom. Och folket hatar honom så han hatar folket. A'udhu billah. Vilket samhälle. Folket hatar kungen eller presidenten och kungen hatar folket. Och de gör lärna. De gör förbanna. De förbannar honom och han förbannar folket. Och vissa säger här att det här betyder inte kanske exakt lärna utan det betyder att de svär. Folket svär och säger fula ord åt ledaren och ledaren säger fula ord åt folket. Ja. Så det här är då ett tecken på att den här människan är från de sämsta av ledare. Och man frågade Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, är denna hadith ett bevis på att det är tillåtet att förbanna de muslimska makthavarna, att göra dua mot dem? Kan hadithen tolkas på detta sätt? Och svaret är nej. För att profeten s.a.v. sa inte i den här hadith att man ska förbanna makthavarna, utan han nämnde bara situationen, någonting som kommer att ske, att folk kommer att förbanna dem. Och det vi känner till från Ahli Sunna wal Jama'as aqida är att det är sunna att göra dua för makthavaren. Även om han skulle vara dålig så är det då sunna att göra dua för honom, att Allah ska vägleda honom. Och det här är någonting som Imam Tahawi till exempel nämner i hans aqida, aqida till Ahli Sunna wal Jama'a, att från våran aqida är att göra dua för makthavaren och inte mot honom. Och det här är också någonting som Imam Ahmed sa. Han sa, om jag hade en dua som blev besvarad, jag fick välja en sak, så skulle jag göra den för makthavaren. Att Allah ska vägleda honom. Att Allah ska göra honom bra. För om makthavaren blir bra så blir folket bra. Så att i alla fall, det finns ingen nytta i att sitta och säga, må Allah förbanna den här kungen, må Allah straffa honom och så vidare, utan säg, må Allah vägleda honom. Eller säg, må Allah ge oss en bättre makthavare. Men att förbanna folk är inte en islamisk egenskap. Laysa al-mu'minu bil-la'an, som profeten sa, alaihissalam, en muslim förbannar inte. Och det är inte enligt många lärare tillåtet att förbanna specifika personer. Så att det är bättre att undvika detta. Det finns inget gott i detta. Utan gör dua för folk. Och det är den bästa muslimen, den som ständigt gör dua för folk. Till och med de som gör fel mot dig. Säg aslahak Allah, hadak Allah och så vidare. Må Allah vägleda dig, ghafar Allahu lak, må Allah förlåta dig och så vidare. Så det är en fin egenskap att man gör dua för folk och inte mot folk. Ja. Sen så nämnde författaren i nästa kapitel en liknande hadith från Salama radiyallahu anha. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Innahu sayakunu alaykum a'immatun ta'rifuna wa tunkiruna." Det kommer att komma makthavare eller ledare efter er och ni kommer att se dem göra bra saker och dåliga saker. "Faman ankara faqad bagha wa man kariha faqad aslam." Den som tar avstånd eller känner hat mot det de gör, han är fri från synd. Och den som ogillar, han är säker. Men den som är nöjd och följer dem, det är den personen som får synd på sig. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, qala ma, qala la, ma sallaw. Ya Rasulullah, ska vi inte strida mot dem? Och då så sa profeten, nej, inte så länge de ber. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Så här nämnde profeten a.s. att det kommer att komma ledare över muslimerna. Ta'rifuna minhum wa tunkiruna. De kommer att göra saker som är bra och saker som är dåliga. Taib. Och i vissa hadither, la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati. De följer inte min vägledning och de håller inte fast vid min sunna. Och då nämnde profeten al-Islam hur vi ska förhålla oss till dessa orättvisa makthavare. Han sa att den personen som gör inkar, alltså han, om han har möjligheten, går han till makthavaren och gör inkar. Han säger, det här som du gör är fel, det här är haram och du måste göra toba och så vidare. Han ger honom råd. Faqad bari, då har han gjort sitt. Om du är lärd, du har kunskap och du kan gå till kungen eller borgmästaren eller den som bestämmer där du bor och ge honom råd, så har du gjort ditt. Taib. Och du ogillar, vad man kan riha faqad salim. Du ogillar det han gör i hjärtat, khalas, du är fri från synd. Men den som är nöjd, Yani och stödjer eller hjälper honom i den personen som får synd på sig. Så återigen samma sak här. Hur ska man förhålla sig till orättvisa människor? Du ska ogilla det de gör. Och du ska tillrättavisa dem om du har möjligheten att göra det. Taib. Och synden är i de människor som är nöjda. Och finner en acceptans i hjärtat mot det som de gör. Och vi ser ju nu mycket orättvisa i muslimska världen, eller hur? Mycket orättvisa makthavare finns. Precis som profeten Muhammed berättade. Hur ska vi förhålla oss? Om vi, mashallah, är ulema och vi har möjligheten att gå och prata med dem, ge dem råd. Vad kan vi göra annars? Jo, åtminstone hata det de gör. Vi kan inte finna behag i det de gör, utan vi måste hata det de gör. Att de inte styr med alla slag, att de tar egendomar som tillhör folk och så vidare, orättvist. Vi ogillar det de gör. Men då så ställde sahaba en väldigt relevant fråga. När det kommer orättvisa makthavare som gör rätt och fel, ska vi inte göra uppror? Sahaba sa, ska vi inte strida mot dem? Ska vi inte ut på gatorna, ska vi inte ta våra vapen och strida mot dem? Vad sa profeten då, alaihissalam? La ma sallu. Ni ska inte göra uppror så länge de ber. Väldigt viktig punkt. Så länge de ber. Och i en annan hadith så sa profeten alaihissalam, ni ska inte göra uppror så länge ni inte ser klar och tydlig kufr. Där ni har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam tarau kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Så här finns en lärdom. Och det är att man ska inte göra uppror mot muslimska makthavare så länge de är muslimer. Så länge de inte gör klar och tydlig kufr. Ni ser, inte att ni har hört rykten, ni ser att han gör klar och tydlig kufr. Och ordet kufr utesluter här synder. Att dricka alkohol, att ta folks pengar är inte kufr. Vissa, de blandar ihop saker och ting. Det är haram och det är synd. Men det är inte klar och tydlig kufr där han har lämnat islam. Han är en zalim, han är en förtryckare, men han är inte kafir. Eller hur? Om en muslim går ut ikväll och dricker alkohol och stjäl pengar, är han kafir? Är han det? Nej. Om presidenten dricker alkohol och tar folks pengar, är han kafir? Alltså kafir, alltså typ som kristen, han kommer brinna i helvetet för alltid. Som ateist eller någonting. Nej. Han är en syndare, eller hur? Precis som muslimer som går ut och dricker och stjäl är en syndare, är han också en syndare. Men självklart av större grad och större nivå. Så att man ska inte göra uppror mot den muslimska makthavaren så länge han är muslim. Men om han gör klar och tydlig kufr, då är det tillåtet att göra uppror. Men även här nämner ulema på villkoret av att man kommer att ersätta honom med någonting bättre. Och att man har el-qudra, man har kapaciteten och möjligheten att stötta honom och ersätta honom. Och att det inte leder till större ondska. Och de här kriterierna är väldigt svåra. Att du har ett muslims land med en makthavare som är kafir. Som till exempel Syrien. Bashar al-Assad, kafir. Han är, vad heter den här sekten? Alawiyin. De är kuffar, de är inte muslimer. Och han är vulm och förtryck och allting. Folket ville störta honom, men de hade inte möjligheten. Och det har lett till kanske ännu större ondska, eller hur? Vi ser att vi försvarar absolut inte Bashar al-Assad. Han är en shaitan, en kafir, mulhid. Men var det rätt att göra uppror eller var det inte rätt? Allah, då får man fråga ulema. Man måste ha möjligheten. Han har en jättestark armé och du går ut på gatan med några pistoler eller knivar. Det funkar inte. Utan du måste ha någonting som du kan ta bort honom. Och det leder till att ta bort honom, ersätta honom med en person som styr med Allahs lag och det blir rättvisa i landet. Då är det tillåtet. Och det här är någonting som kan vara väldigt svårt. Så att det är mycket stora och svåra frågor det här med att göra uppror mot muslimska makthavare. Och som Ibn Taymiyyah sa, att aldrig i islams historia har någon gjort uppror mot en makthavare som är orättvis, förutom att det har lett till större ondska. Det har alltid lett till större ondska. Folk tänker han är orättvis, han stjäl våra pengar, han dricker alkohol och så vidare och så vidare. Och så vill de störta honom och det leder till kaos i landet och folk dödas och folk slaktas och så vidare. Då istället ska man ha sabr. Man gör da'wa, man gör du'a för honom och så vidare och ger honom råd om han har möjligheter. Och inshallah, saker och ting kommer att bli bättre i framtiden. För det är också här att man, en viktig princip i islam, att man väger fördelar och nackdelar. Den här presidenten och kungen, han dricker, han tar pengar och så vidare. Det här är synder som skadar honom. Men det skadar också samhället. Men när man tar upp vapen och börjar kriga, då blir det på en helt annan nivå. Då dör oskyldiga människor. Matpriserna stiger i höjden. Och folk flyr och folk mördas och folk fängslas och kvinnor våldtas och så vidare. Vilket är en mycket större ondska än att han sitter och dricker alkohol och kanske gör zina och så vidare. Eller hur? Så man måste väga upp de här fördelarna och nackdelarna. No. Och här finns en annan viktig lärdom. Profeten alaihissalam sa att man ska inte göra uppror mot makthavaren så länge han ber. Så länge han ber. Och i den andra hadithen, så länge vi inte ser klar och tydlig kuffer. Och då säger ulema som Sheikh Uthaymeen, dessa två hadither bevisar att den som lämnat bönen har begått klar och tydlig kuffer. Om en person, en muslim, lämnar salat, han slutar be, då har han gjort klar och tydlig kuffer. För det är så man förstår dessa två hadither ihop. Och båda haditherna handlar om samma sak. Lyd makthavaren, även om han är orättvis, så länge han ber. Lyd makthavaren, så länge ni inte ser klar och tydlig kuffer. Och då förstår man att ber han inte, då har han gjort klar och tydlig kuffer. Och då förstår man av dessa hadither vikten av att be. Och att bönen är den viktigaste gärningen i islam. Och att den som lämnat bönen inte har någon islam. Han är inte muslim. Den som aldrig ber och har lämnat bönen är inte en muslim. Han är en kafir. Och det är väldigt, väldigt allvarligt det här. En muslim kan synda, ja visst. Men en muslim kan inte lämna bönen. Det finns inte. Du kan inte lämna tawhid och du kan inte lämna bönen. Man måste be. Förstår ni? Och det finns andra argument på detta. Men detta är ett väldigt starkt bevis på att man måste uträtta sina böner. Så har vi två hadither till, sen är vi färdiga. Här berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bihi halaka thumma ya'ti zamanun min man amila minkum bi ushri ma umira bihi naja. Här så sa profeten alaihi wasallam: ni, det vill säga sahaba, befinner er i en tid där om någon skulle lämna en tiondel av det han känner till, så skulle han gå under. Men det kommer att komma en tid där om folket praktiserar en tiondel av det de känner till, så kommer de att räddas. Och Sheikh Albani nämner att denna hadith är sahih. Så här, subhanallah, nämner profeten Muhammad a.s. att ni, sahaba, ni befinner er i en tid där man går under, eller hawa, man går vilse, och man lämnar en tiondel av det man känner till. Vad menas med denna mening? Jo, islam i dess början var väldigt mäktigt. Det hade izza och styrka. Och den som på den tiden börjar att avvika, även om det skulle vara 10% och gärna lämna det han känner till, så kommer det att skada otroligt mycket. För det finns ingen orsak eller anledning att börja avvika på det här sättet. Islam är det starka och mäktiga religionen. Synder finns knappt. Jättesvårt att begå synder och så vidare. Så att om man börjar avvika på den tiden, خلاص, då har man verkligen avvikit. Man har ingen som helst ursäkt. Men det kommer att komma en tid. Och det nämndes också en annan hadith: yaqillu ulama'uhu wa yukthiru khutaba'uhu. En tid där de lärda blir få och de som gör khutba är många. Och den som på den tiden håller fast vid en tiondel av det han känner till kommer att räddas. Yani det kommer att komma en tid där de lärda blir få. Al-ulama blir få. Och de som gör khutba och de som predikar är många. Och det här är en sak vi kan se idag. Att ulema är få. Men de som predikar är många. Och folk idag kanske till och med undrar nu, vad är skillnaden? Är inte de som predikar ulema? Eller hur? Nej. Bara för att en person har en fin YouTube-video eller håller värsta khutban, gör inte honom till alim. Han kan vara vältalig. Han kan läsa en khutba på ett väldigt kraftigt sätt. Men han är inte alim. Gör inte honom till en alim. Alim är en person som är kunnig. Alim i aqida. Alim i fiqh. Alim i tafsir. Alim i hadith. Alim om islams aspekter. Han är alim. Studerat islam 10, 20, 30 år. Gjort da'wah 10, 20, 30 år. Det här är en alim. 60 år gammal kanske, han har 40 års erfarenhet av islam och kunskap. Det här är en alim. Men idag tyvärr, vem som helst är alim. Sitter på tv, sitter på YouTube, han har lite skägg. Han har på sig islamiska kläder, han är alim. Och det är väldigt fel. Och det ska man akta sig för. Och profeten Al-Islam sa då i denna hadith att det kommer att komma denna tid. Då det här blir vanligt. Och den som håller fast vid en tiondel av det han känner till kommer att räddas. Det menas här att det kommer att komma en tid, vi kan läsa här förklaringen. Det kommer att komma en tid där islam blir svagt. Det kommer att bli mycket förtryck. Och synderna kommer att bli dominerade. Och de som försvarar religionen kommer att bli få. Den som på den tiden yani håller fast vid en tiondel av det han känner till, yani det här är det han kan, det här är det han klarar av att göra, وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, han kommer att räddas. En tid av fitna, en tid av problem. Du kan inte gå och påbjuda det goda och förbjuda det onda till alla som syndar, eller hur? På sahabas tid, om du såg en människa synda och du inte sa åt honom att det är fel, det är katastrof. Men idag, hur i hela världen skulle du se åt alla som syndar att de gör fel? Vad skulle hitta orken? Vad skulle hitta tiden? Vad skulle hitta modet att göra detta? Eller hur? Folk, de majoriteten är i vilse, har drunknat i synder. Och folk gör mer fel än rätt. Så att, håller du fast vid en tiondel, när ni försöker påbjuda det goda och du försöker så gott du kan att göra detta, så kommer du inshallah att räddas. Och vi tar en sista hadith. Och det är en hadith som berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stod på al-minbar. Och han sa härifrån, och han pekade mot öst. Eller där ligger landet av fitna. Här huna ardul fitna. Och han pekade mot öst. Och därifrån kommer shaitans horn att komma upp. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Och vi, jag tror jag har nämnt den här hadithen. Författaren nämnde denna hadith eller liknande hadith tidigare. Då vi talade om att profeten al-Islam gjorde dua för Ahlul Sham och Ahlul Yemen. Kommer ni ihåg det? Och han prisade folket av Yemen. Och då så sa en man, ja Rasulullah, men gör dua för Irak. För yani Irak. Och då så sa profeten al-Islam att därifrån kommer bara ondska att komma. Jordbävningar och prövningar och shaitans horn kommer att komma därifrån. Så här nämnde profeten al-Islam att ondska kommer att komma från öst. Och det här är ju en profetia som vi nämnde tidigare, blev precis så som profeten Muhammed al-Islam sa. Att all ondska, nästan all fitna, kom från öst. Från Irak och Iran och de här länderna. Det började med el-Majus, de som dyrkade elden, kom därifrån. Och sedan när islam segrade, och efter en längre stund, så kom vissa sekter därifrån. Som el-Khawarij, el-Qadariya, el-Mu'tazila, el-Jahmiya, el-Sufiya. Och många, många sekter kom just från öst. Alla nya sekter kom nästan från öst. Och de som dödade Uthman radiallahu anhu kom från öst. De som dödade Ali kom från öst. Dajjal kommer att komma från öst. Och Ya'juj och Ma'juj kommer också komma från öst och så vidare. Så många saker, eller mycket av det som då, den ondskan som kom i denna umma kom just från öst. Och därför så sa profeten al-Islam att det är Satans horn som kommer att komma därifrån. Och vissa lärare säger att Satans horn betyder att yani Satan, Shaitan, kommer att ha mycket makt och inflytande just i det här området. Och han kommer att ha många följare i detta område. Många som stöder hans yani ondska kommer att komma från detta område. Ja. Så här är vi färdiga med Kitab al-Fitan. ونقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتذكر الله som har hjälpt oss att fullborda och komplettera dessa hadither från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och vi ber Allah att gynna oss med det vi har sagt och att göra denna kunskap till ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.